God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, vill du lyssna till bibelförklaringar i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu på tisdag den 10 februari så kommer det inte att vara några bibelförklaringar, för då hoppas det över till nästa vecka. Och det här programmet kommer då alltså gå i repris också nästa måndag. Och vi har nu då bibelförklaringar över Timoteusbrevet, första Timoteusbrevet, och vi har kommit till del 3.
Välkomna till Andreas kapellet och den här tisdagskvällen. Vi har precis börjat på första Thessalonikerbrevet. Jag tror att det är den tredje timmen. Har vi faktiskt använt 2 timmar till introduktionen då? Ja, det har vi gjort. Det var väldigt, hörni. Ja, inte bara till introduktionen, för att förra gången så var vi ju i texten. Även om vi bara gjorde första versen. Så att det har vi ju avhandlat ganska grundligt. Och därför kan jag inte ta och repetera det ännu en gång. Men för er som är nya då, bara det att när Paulus efter apostlamötet i Jerusalem år 49, apostlärningarna 15. Efter det mötet, när det blev klart med det här relationen till judarna och omskärelsen och allt det där var avklarat, i alla fall teoretiskt avklarat, så börjar han den andra missionsresan. Och då tror inte jag att han förstod att det skulle bli en andra missionsresa, utan han skulle besöka de församlingarna som han hade grundat på första missionsresan i Galatien, framförallt mindre Asien. Men så fortsatte han längre och längre västerut, ända till han kom till Troas. Och sen är det ju bara över havet så är man i Makedonien. Det är första gången han kommer till Europa. Och så kommer han till Makedonien, Filippi, och så kommer han ner till Thessaloniki. Och sedan så får han fly därifrån och kommer ner till Aten och Korint. Och där nere i Korint, därifrån skriver han tillbaka till församlingen i Thessaloniki. Så det är så att säga bakgrunden. Och då när han hade fått fly från Thessaloniki så hade han lämnat kvar Timoteus och Silas. Och han var alltså ensam i Aten och i Korint och väntade ivrigt på rapporter. Och så kommer Timoteus ner kanske några månader senare med rapporter. Och det är ett spontant brev på de rapporterna som han får ifrån församlingen i Thessaloniki. Församlingen i Thessaloniki grundades kanske ett halvår innan det här brevet skrevs. Det här skrevs år 50 eller möjligtvis 51. Mer än så säger jag inte. Vill ni ha utförlig information om inledningen så får ni faktiskt lyssna på det här i radio eller köpa någon CD-skiva eller någonting sånt. Nu ska vi alltså ha den tredje timmen här. Och då ska vi börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är en levande och uppstånden Herre som är mitt ibland oss och som har låtit oss få del av vittnesbördet om dig och vittnesbördet om hur du grundade de här församlingarna genom dina apostel. Herre, tack för all den information som finns i de här breven. Var nu nära oss och öppna våra ögon och öppna våra hjärtan så att vi kan se och förstå hur du verkar. Därför vi tror att du är densamme igår, idag och i evighet. Och så som du verkade på den tiden så vill du också verka i vår tid. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Och då hade vi som sagt kommit till första Thessalonikerbrevet, första kapitlet och första versen. Ska vi bara säga det då också att första versen, det kan vi kalla, det står ju här hälsning också eller inledning. Sen ifrån vers 2 till och med kapitel 3 ut. Alltså kapitel 1, vers 2 till och med kapitel 3 ut, vers 13. Det är den första huvuddelen. Och den första huvuddelen, den innehåller evangelium, 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 tröst och uppmuntran. Det står förmaning i våran text, va? Men ordet, det grekiska ordet, har också nyansen av tröst, tröstord. Så det är inte förmaning sådär, du vet, med pekfingret, utan han skriver till dem och tröstar dem i den relativt svåra situation som de hade. Sen när han har gett den här första huvuddelen, då kommer den andra huvuddelen, kapitel 4 och 5, som handlar mera om anvisningar, hur man ska tillämpa och leva evangeliet. Och så kommer det i de sista verserna där, från vers 23 kapitlet ut, 23, 24, 25, 26, 27, avslutningen. Så det är en ganska enkel indelning av Thessalonikerbrevet. Men vi har inte kommit längre än till första versen. Och vi hann inte färdigt det, och det berodde på att det som pratar vi lite grann om Paulus och vem Silvanus och Timotheus är. Och det ska vi inte heller repetera. Och sen talar vi om uttrycket församlingen. För församlingen på den här tiden, det var ju till en början en vanlig folkförsamling, vilken som helst. Men så blev det mer och mer kristet innehåll i begreppet församlingen. Och det blev det först på det sättet att församlingen i judisk mening, ja, det var ju det judiska folket och synagogan. Och det var ju där folk blev kristna. Men sen när de kristna började frigöra sig eller urskilja sig, särskilja sig kanske vi ska säga, särskilja sig från den judiska miljön, då blev det här ordet ekklesia eller församlingen mer och mer beteckningen på den kristna gemenskapen. Och den förekommer på olika nivåer. Därför att den kristna gemenskapen är på global nivå, den universella församlingen, så använder Paulus ordet många gånger. Och sen så är den lokala församlingen, församlingen i Korint och församlingen i Thessalonika som här. Men så finns det också på en tredje nivå, nämligen husförsamlingen, den lilla gemenskapen. Och det är ju framför allt i de små gemenskaperna som församlingen i Thessalonika förstås, men även tidigare församlingarna i Galatien är organiserade på det sättet. Så det är små gemenskaper i hemmen. Och det finns, vi vet inte hur många hem, som har många hushåll som har kommit till tro i Thessaloniki. Det har vi ingen uppfattning om. Vi förstår bara av brevet, har vi tittat på också tidigare, att ett antal hushåll, för han är mån om, han nämner det i slutet av brevet, att det här brevet ska läsas upp överallt. Så att inte några blir utan den här informationen som Paulus skickar. Och sen de här olika hushållen, de kommer också, läser vi apostlagärningarna, tillsammans med jämna mellanrum. Kanske på grund av särskilda händelser. Låt säga att aposteln Paulus skulle komma, som han gjorde senare här, kom tillbaka till Troas. Ja, då samlas de här, alla de här hushållen på någon plats där de fick rum. Så när vi talar om församlingen, så är det både i global mening, lokal mening och på hushållsnivå så att säga, gräsrotsnivå. Och den här sista dimensionen är ju någonting som vi behöver återupptäcka i vår tid, och som jag tror vi håller på att göra också. Så det talade vi om, församlingen i Thessaloniki. Och sen så kommer vi till som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nu ser vi ju att det börjar bli en kristen församling. För om det tidigare har varit en judisk församling i första hand, ekklesian, då skulle man ha sagt församlingen, alltså de som lever i Gud Fadern. Men man skulle inte ha med i Herren Jesus Kristus. Så här håller det på att ske en glidning ifrån det judiska till det specifikt kristna. Så församlingen här, det är alltså de som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. De utgör församlingen. Och sen är det då som så att här finns nu några saker som vi behöver lyfta fram innan vi kan lämna vers 1. Det första är uttrycket Fadern, Gud Fadern. Jag tänker förstås på Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Och längre ner i vers 5 så står det om den helige ande. Jag tänker på treenigheten. Och att påminner er om treenigheten, det beror inte på att jag tror att ni tvivlar på den, utan det beror på att man brukar ifrågasätta att de första kristna trodde på treenigheten. Det är ju en sak om man hör det från Jehovas vittnen, för de tror ju inte på det. Men hör man det från mera interna kristna sammanhang, då är det ju fara och färde. Och det hände faktiskt än idag att man kan höra kritik emot treenigheten just. Men här, även om det inte finns någon utvecklad färdig lära om treenigheten, så finns ju saken här. Det är ju uppenbart. Så det kan ni gott lägga märke till. En annan sak som man kan höra ibland, det är det här uttrycket fadern, att det skulle vara specifikt kristet. Ibland kan man höra att judarna, de talade om Herren och de talade om Gud på olika sätt, men det var Jesus som chockerade sin judiska miljö genom att tala om fadern och ropa Abba och gjorde sin relation så familjär med Gud. Men det är inte riktigt sant. För också i den judiska miljön så talar man om fadern. Om du går till, vi ska se, femte Mosebok. Jag har skrivit upp först andra Mosebok 4:22. Men vi slår upp femte Mosebok 32:6. Femte Mosebok 32:6. Det där första stället hoppar vi över, därför att där står det inte fadern, utan det står att Gud säger till Moses: ut ur Egypten kallade jag min son. Och kallar han det judiska folket för sin son, då ligger liksom i sakens natur att han själv fadern. Det är det tänket som finns redan alltså hos Moses. Men här finns själva uttrycket. Ni ser femte Mosebok 32, så är vers 6. Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din fader som skapade dig? Han som danade och formade dig. Så där har du uttrycket svart på vitt, att Gud kallas för en fader. Finns det på en del andra ställen också. Däremot så är det nog riktigt att säga att rabbinerna, de skriftlärde, de talade inte om Gud på det här familjära sättet. Man bekände Gud som sin fader, men placerade honom i sjunde himlen. Vet, i den gammaltestamentliga föreställningsvärlden så finns det flera himlar. Och Gud fadern höll till i sjunde himlen, alltså det var högsta, den finaste, bästa himlen så att säga. Men det gjorde ju också att det blev en ganska lång distans. Och på det sättet så var ju Jesu undervisning banbrytande. För Jesus talade om fadern som Abba. Och Abba är ju lite mer slarvigt, mera pappa. Det familjära betonas när man använder ordet Abba. Så än idag så hör du på gatorna i Israel hur barnen ropar Abba till sin pappa. Så det var kanske omskakande, även om det inte var något teologiskt nytt egentligen. Om du tittar i första Thessalonikerbrevet kapitel 3, så står det i den elfte versen: måtte vår Gud och fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Här är inte Gud fader någonstans uppe i sjunde himlen. Här är Gud närvarande i resesällskapet. Och det är ju en fantastisk tanke. Jag måste säga att jag tycker jag känner inte, eller har inte tänkt riktigt så själva, men när jag hör mig själv säga det här, så är det en fantastisk tanke att tänka sig att den allsmäktige guden, Gud fader själv, är närvarande i mitt liv och i min vardag och leder min resväg, som det står här. Det är nästan så det svindlar. Jag brukar tänka på det, för så var det när jag var ung, många år sedan nu. Som tonåring så tyckte jag att det var så obegripligt stort att Gud kunde skapat allting genom sitt ord. Eller att varje grässtrå är olika, de är skilda från varandra. Allt är så fantastiskt, allt är så unikt och originellt. Och stjärnorna och stjärnhimlen och vintergatan och alltihopa, va? Det är ju obegripligt. Men sen så, när åren gick, så ändrades min förståelse av Gud fadern. Och då blir det som så att det är inte särskilt märkvärdigt. Därför han är ju Gud. Det som är märkvärdigt däremot, det är att han bryr sig om mig. Att han skulle ha ett personligt intresse i ditt och i mitt liv. Ja, men det är stort. Har du inte fått med dig någonting från den här kvällen, så ta med dig det åtminstone, att den allsmäktige guden är intresserad av ditt liv, din vardag, och är hos dig. Ja, men känner man inte hur kraften går i ryggraden när jag säger de orden, så vet jag inte vad som ska till. Gud Fader allsmäktig är närvarande i ditt liv och är personligt intresserad av att det ska gå bra för dig. Tala om att den kristna tron är radikal och att den förändrar liv. Nåja, det var det om Gud Fader. Men sen så står det här också, tillbaka till vers 1. Det står om församlingen som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Herren heter på grekiska kyrios. Det känner ni kanske till. Herren kyrios. Och det är samma sak med det här ordet, att kyrios är ett allmänt grekiskt ord. Han kan ju inte använda några andra ord än de allmänna orden. Finns ju inte annars. Så han använder ordet kyrios som betyder herre. Men så används det också i det grekiska språket om herren i bestämd mening. Alltså herrarnas herre, alltså som en titel på universums härskare. Så kunde ordet kyrios användas. Och här har vi ett exempel på, vi talade här innan vi började om olika bibelöversättningar. I en del bibelöversättningar, faktiskt i Bibel 2000 för att säga som det, där står det då herre med litet h och i obestämd artikel. Det står till och med Jesus är herre. Jaha, ja visst, men det är ju jag också. Medan det borde stå, som det står i andra översättningar, herren med stort h och i bestämd artikel. För det finns bara en som är herren. Därför så skulle vi inte säga Jesus är herre. Vi skulle säga Jesus är herren. Den enda herren. Det här ordet kyrios är alltså fyllt med Guds eget namn. Därför att när Guds namn i gamla testamentet, när det står Guds namnet, det där namnet som är, inte går att uttala. Inte ens rabbinerna och de skriftlärde själva vet hur det uttalas. Det är bara en bokstavskombination som står symboliskt för Gud. Och när man kommer till den symbolen så säger man Adonai. Men det är inte vad som står, men det säger man Adonai, och det är ett nonsensord. När det ordet ska översättas till grekiskan, då är det kyrios som används. Så det betyder att hela den föreställningen som Israels folk hade om Gud, Fadern, förs över och läggs in i det här ordet kyrios. Och här står det att Jesus är kyrios. Så Jesus är plötsligt identisk med Fadern. De hör ihop, det är samma gudom. Jesus är Herren, Gud, Fadern är Herren och Jesus Kristus är Herren. Och det här känner ni till sedan tidigare, att Jesus är Herren. Det är förmodligen, om inte den äldsta, så i alla fall den kortaste trosbekännelsen kyrkan har. Det är den trosbekännelse vi hittar i Nya testamentet. Till exempel i Filipperbrevet, där det står just Jesus är Herren. Man tror att det är den första bekännelsen som de som skulle döpas fick avlägga. Man döpte ju människor som har blivit omvända. Och när de hade omvänt sig och skulle bli döpta, så säger då Paulus, eller ja, han döpte inte så många, utan det var väl andra som döpte, men då så ställer man frågan till den här som har blivit omvänd: vilken är din bekännelse? Och då så svarar han: Jesus är Herren. Och så blir man döpt på den bekännelsen. Och det är ganska starkt när man också, som ni förmodligen känner till, med en del saker som ni känner till, måste jag kanske säga ändå för sammanhangets skull och för att det finns de som inte känner till det. Men i romarriket så hade ju kejsaren börjat ta till sig den här gudomliga titeln. Så att det vanligaste hälsningsordet var kejsaren är herren, och det var då en bekännelse också. Det var bara att när man kom till de kristna så kunde de inte säga så. Så det här var en del av konflikten mellan romarriket och de kristna. Vem är det som är herrarnas herre och konungarnas konung? Så då skulle man kunna tänka sig att om det här nu är den första och viktigaste bekännelsen, då borde den finnas med här hos Paulus. Och därför så ber jag er att titta i vers 3. Det slutar, Paulus talar om er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus, eller till Herren Jesus Kristus. Han betonar alltså det här med Herren. Det finns med. Det är inte bara Jesus som en vanlig människa, utan det är Herren Jesus Kristus. Han som är upphöjd efter uppståndelsen, som sitter på Faderns högra sida. Titta i kapitel 2, vers 15. När han går till rätta med judarna som hade dödat, så står det i vers 15: både Herren Jesus och profeterna. Titta också i vers 19. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni? Där har du Herren Jesus igen. Tredje kapitlet, vers 11. Måtte vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Vers 13 slutar med orden: när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Fjärde kapitlet, vers 1. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att, och så vidare. Vers 2. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Kapitel 5, vers 9. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är alltså en Jesus Kristus som utövar herravälde. Det är inte en historisk figur som det finns fina berättelser om, utan det här är den allsmäktige guden som är närvarande genom Herren Jesus Kristus och verkar genom Herren Jesus Kristus. Och vers 23. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesus Kristus, Jesu Kristi ankomst. Utan fläck vid vår Herre Jesus Kristi ankomst. Och vers 27. Jag uppmanar er allvarligt i Herren. Och vers 28. Vår Herre Jesu nåd. Jag vet inte, men jag ska se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 får jag. 12 versar får jag det till i det här korta brev, där det lyfts fram att Jesus är Herren. Då förstår ni hur långt tillbaka vi är i den urkristna bekännelsen. Sen är det här är ju oerhörda innehållsrika ord, som ni förstår. Det går säkert att tala mycket längre om Herren. Men sen så har vi då Jesus är ju Jesus förstås, men sen har du ordet Kristus. Kristus är ju också ett mycket speciellt ord. Det var ju inte något egen namn på Jesus, utan det är ju också en titel. Kristus på hebreiska är Messias. Det här är ju grekiska, men Messias är den grekiska eller hebreiska motsvarigheten. Och Messias betyder den smorde. Eller kanske vi till och med ska säga den av Gud smorde. Den som är utrustad med Guds ande. Men också det används till en början i ganska relativ mening. Om du går till tredje Mosebok, för där är det första gången som ordet dyker upp. Kapitel 4. Tredje Mosebok kapitel 4. vers 2 och 3. Säg till Israels barn: om någon syndar av misstag mot något av Herrens bud och gör något som inte får göras, skall den smorde prästen, om det är han som har syndat och därmed dragit skuld över folket, offra en felfri tjur, och så vidare. Det är nog första gången uttrycket finns, den smorde prästen, alltså den Messias. Och här används det i allmän mening, inte om Messias som vi tänker Messias. Fast det var därför som jag la till det där, av Guds mode, för så betraktar man ju prästen. Så Guds närvaro fanns ju där. Du har det också i kapitel 6 enligt mina noteringar, vers 22. Den präst bland Arons söner som blir smord i hans ställe skall göra det, och så vidare. På den här tiden så visst, man hade prästen, men sen vet ni hur det var när de kom in i det utlovade landet. Då ville de ju ha en kung också. Och om du då slår upp i första Samuelsboken, så ser vi att också kungen kallas för den smorde. Första Samuelsboken 24. Vers 11. Det är alltså David som bestämmer sig för att inte döda Saul, fast han hade möjlighet. Du har ju nu med egna ögon sett hur jag skonade dig när Herren idag hade gett dig i min hand i grottan, och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte, jag ska inte räcka ut handen mot min Herre, han är ju Herrens smorde. Så både om prästen och sedan också om kungen, och profeten också för den delen, är ju den smorde. Det är de tre gammaltestamentliga ämbetena. Men sen utvecklas den här tanken på så sätt, ja på alla sätt förresten, både när det gäller prästerna, så tänker man sig när vi kommer in då på, vi är väl kanske på 400-talet före Kristus, så utvecklas den här tanken på så sätt att man tänker sig att ja, nu har vi många präster, men en dag så ska det komma någon sorts slutpräst, alltså prästernas präst, den fullkomlige. Och på samma sätt med kungen. Ja, vi har haft många olika kungar och många avfälliga kungar och så vidare, men en gång så ska Gud själv vara vår kung igen, så som det var från början, kungarnas kung. Och profeten med stort P, han är där profeten som skulle vara lik Moses, han väntas också ytterst tiden. Så de här föreställningar sammanstrålar i ett enda begrepp, människosonen eller Messias. Det finns lite olika lite olika sätt att uttrycka den här gudapersonen som ska komma. Så, och det är så vi tänker på Messias. Då tänker vi Guds Messias. Det är alltså Gud själv på något sätt som ska komma. Och det judiska folket också, fast man har inte det där kanske med i vilken utsträckning. Och det diskuteras ju också när man talade om Jesus, i vilken utsträckning han är Gud och människa och så vidare. Va? Men det är en senare historia. Men föreställningen var alltså att det prästernas präst, kungarnas kung, profeternas profet, Messias, Gud själv närvarande på ett mycket speciellt sätt. Så ska det bli i ändens tid, och alla löften ska uppfyllas och allting ska bli frid. Det var föreställningen. Det finns i Saltaren, om du går dit också, i Saltaren, och det här är ju lite spännande, så jag ska visa åtminstone på några av psalmerna. Saltaren 2, här det finns nämligen sju stycken saltarsalmer som kallas för Messias salmer. Så i sju stycken saltarsalmer, förresten saltaren är ju skriven år 1000 före Kristus. Jag sa 400 år, va? Då fanns ju Danielsboken och det här med att människosonen ska komma på himlen. Men alltså redan 1000 före Kristus, den som skulle komma i Davids ställe, Davids son, det är ju Messias också. Och det finns sju stycken saltarsalmer som är ägnade speciellt åt Messias. Och att jag visar er de här sju, jag ska bara visa på två, men jag ska säga numren. Det beror på att de saltarsalmerna användes av den första kristna som profetier om Jesus. Så man känner igen Jesu person och Jesu liv i de här saltarsalmerna. Saltaren 2. Där är det framförallt, ja, andra versen. Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Det finns en liten not också, ser jag, i den här folkbibeln, så man kan läsa mera om hans smorde och om Messias. Man skulle förmodligen skulle man kunna använda varenda vers i den här saltarsalmen som tolkningsnycklar för att förstå det Jesus sa och det Jesus gjorde och hur han betedde sig. Vers 7. Jag vill kungöra Herrens, alltså Herrens, Guds beslut. Gud sa till mig, lägg märke till orden, till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Här är alltså Herren Gud som säger till mig, det vill säga till Jesus Kristus: du är min son. Och det kommer vid dopet och vid förklaringsbergen: denna är min älskade son. Så det finns i de här verserna: jag ska ge dig hedningarna till arvedel. Säkert en vers som Paulus använt många gånger när han skulle försvara eller förklara varför han vände sig till hedna folken. Då säger han, ja, Messias skulle ju gå till hedna folken. Och så var samtalet igång. Så plötsligt genom Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse och genom Paulus förståelse så öppnas ju helt nya världar. Och även de här gamla texterna. Det finns 7 stycken sådana här psalmer som handlar om Jesus eller om Messias, om du hellre vill det. Vers 12, fortfarande saltaren 2. Ge sonen hyllningskyss. Och så vidare. Saliga är alla som flyr till honom, slutar ju saltarsalmen. Ni har inte svårt för att associera det här till Jesus. Den andra salmen är nummer 20. Hoppar över den, tror jag. Den tredje är 21. Man skulle kunna tro att saltaren 22 är en messiasalm också. Har jag missat det här? För det säger inte mina anteckningar. Men det står ju till och med i rubriken här: Messias lidande och seger. Jag måste dubbelkolla det. Om det räknas som en messiasalm. Det är ju en messiasalm för oss åtminstone. Men om det var det för det judiska folket, det är kanske en annan sak. 45. Det finns ju många saltarsalmer som innehåller profetier om Jesus utan att det för den skull är messiassalmer. Men 45 är en sån där saltarsalm eller messiassalm också. Och likaså 75. Vi stannar inte och går igenom detaljer här, för då skulle vi hamna lite vid sidan om det vi ska hinna med. 110, den kan vi titta på däremot, för den används ofta i Nya testamentet. Citeras i apostlagärningarna. Jesus själv citerar den förresten. Psaltaren 110. En psalm av David. Herren sade till min herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Alltså, det är David som säger det här. Herren, alltså Herren Gud, sa det till min herre, det vill säga Jesus Kristus: sätt dig på min högra sida. Min herre, så David säger min herre om Jesus Kristus. Så har Gudfadern säger till Davids herre Jesus Kristus. Ser ni? Det stämmer hela vägen sen. Det är som ett raster som kan läggas på Jesus och stämmer alldeles utmärkt. Och det här hade ju Jesus med i ett stridssamtal med fariseerna vid ett tillfälle. När de ifrågasatte vem han var och så vidare. Och man talade om ja, David, hur, ja, glöm det förresten, jag ger mig inte in på det, för då krånglar jag bara till det, känner jag. Vi fortsätter här istället. Vers 2: din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här i helig skrud. Det är högmässan det, vet ni. Och sen kommer det: Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Han ska hålla dom, vers 6, bland hedna folken. Sen är det då en messiasalm kvar, det är 132. Jag slår inte upp den, men där ska finnas 7 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Och jag tror inte att Psaltaren 22 räknas med det, och även om det i våra ögon är som en messiasalm. Rabbinerna säger att det finns i skrifterna det som vi kallar för Gamla testamentet. Rabbinerna säger att det finns 456 bibelställen i skrifterna som pekar på Messias. Så det är ganska många. Jag har ingen lista på det, och det kanske ni ska vara glada för. Då hade vi gått igenom dem, så. Men alltså, det är så oerhört rikt. Kan ni fatta då vad som händer när Paulus plockar upp det? Det är inte Paulus, men han skriver Herren Jesus Kristus. Alltså, det är så fyllt med innehåll när han säger Kristus. Så att även om det judarna i allmänhet inte kände till de där 456 ställena, så är det ändå oerhört starkt och rikt innehåll i det här enda ordet Kristus. Jaha, då har vi inte riktigt gjort färdigt den första versen. Tillbaka alltså till första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 1. För nu kommer vi fram till orden: nåd och frid vare med er. Och det här är ytterligare ett exempel på hur Paulus måste fylla orden med ett nytt innehåll. Och han måste kombinera det hebreiska och det grekiska. Den hebreiska judiska bakgrundsmiljön och den aktuella grekiska miljön. Han måste väva samman detta, och då får han någonting som är specifikt kristet, som alltså inte har funnits tidigare. Så i den meningen är ju Paulus med att rent språkligt forma den kristna tron. Vi såg till exempel på ordet församlingen. Och här är ytterligare såna här två ord. Nåd heter på grekiska charis. Men hälsningsordet, alltså om man skulle skriva ett vanligt brev till någon vid den här tiden på grekiska, så heter hej, det heter chairo på grekiska. Så han knyter an till chairo, som är det grekiska hälsningsordet, men han förvanskar det lite grann så det blir charis, alltså nåd istället. Det är det grekiska hälsningsordet. Och vilket är det hebreiska hälsningsordet? Jo, shalom, frid. Så han tar det grekiska hälsningsordet och det hebreiska hälsningsordet, chairo eller charis och shalom, och så gör han det till ett hälsningsord. Men båda de här orden är så innehållsrika så det blir som en hel predikan. När han säger charis eller chairo, så uppfattar alla hedningarna det här som ett hälsningsord, just som ett hälsningsord. Och alla judiska kristna som fanns på den tiden uppfattar ju nåden med allt vad nåden står för i Gamla testamentet, som vittnar om Guds trofasthet, Guds närvaro. Nåd var det med er. Och frid. Frid, shalom, som ju är ett kosmiskt begrepp. Det är ett kosmiskt begrepp som talar om frid, ordning, harmoni, balans i hela universum. Och så också i ditt liv. Nåd och frid. Det är hälsningen. De två orden är ju inte, det är ju mer än ett hälsningsord. Det är ju en hel predikan bara de orden. Och vi vet att det är de här hälsningsorden som han använder sig av företrädesvis också i fortsättningen. Men som sagt, det visar igen då hur han väver samman det grekiska och det judiska. Och det här blir ju en utmaning, minst sagt. För att det är alltid risken när man blir, att man blir missförstådd. Några förstår jättebra och andra förstår inte lika bra. Men så småningom så sätter sig det här kristna språkbruket. Ett annat sånt där ord är ju ordet broder. Då är det ju så att, att man kunde tala om broder, alltså syskonskap i den meningen i den antika världen. Men Paulus, han menar ju broder på riktigt, alltså, därför att vi har ju blivit syskon på riktigt i Jesus. Så han förstärker de här orden. Det är en sak att man kallar varandra för broder och dunkar varandra i ryggen fast man inte är bröder. Det är en annan sak om man verkligen är det. Och Paulus använder orden, han fyller dem med sånt kristet innehåll gång efter annan. Nu har vi i alla fall gjort den första versen, och så här noggranna kan vi inte vara, som ni förstår, även om det är ett kort brev. Men det är ovanligt innehållsrikt. Ovanligt innehållsrikt. Nu kommer vi till, vi har en kvart kvar här, då kommer vi till första huvuddelen i det som är undervisningen, eller istället för undervisning, det som är förmedlandet av evangeliet, det som är trösten. Och den här första huvuddelen, det kan man i sin tur då dela upp i åtminstone fyra delar. Det här går ju att göra på olika sätt, men jag väljer att dela upp det på följande sätt. Från vers 2 till och med vers 10, alltså resten av första kapitlet, som jag sätter en rubrik, följande rubrik på: Paulus tackar Gud för församlingen i Thessaloniki. Sen den andra delen, det är det andra kapitlet, vers 1 till och med vers 12. Och där har jag rubriken: hur församlingen i Thessaloniki grundades. Och sedan ifrån vers 13, alltså kapitel 2, vers 13 till och med vers 16. Framgångar och motgångar hör samman. Och sen ifrån vers 17 till kapitel 3 ut. Goda nyheter från Timoteus. Då har han kommit ner från Thessaloniki. Nåja, det där kan man som sagt göra på olika sätt, va? Och det blir ju lite olika resultat också, som ni säkert förstår, om man gör på olika sätt. Men jag har läst i flera kommentarer till Thessalonikebrevet, och jag tror att det här är en ganska, det gäller ju för oss att å ena sidan vara texten trogen så mycket vi bara kan. Vi ska inte säga någonting som inte står i texten. Och är det så att jag hittar på någonting själv, så brukar jag säga det. Annars ska vi hålla oss till texten, så försöka förstå den. Det är ju den vi ska förklara. Men samtidigt så måste vi ju ha det här med den levande tron med. Vi måste ju tro att Guds ande verkar uppbyggelse i de här texterna. Och det tror jag ni märker av också. Så att det är väl den intentionen vi har. Så jag gör ingen stor sak av att det är delat upp det på ett visst sätt, va? För det skulle man kunna, som sagt, göra på andra sätt också. Men nu gör vi på det här sättet. Paulus tackar Gud för församlingen i Thessaloniki. Jag läser där vers 2, 3 och 4. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Det första jag ska lägga märke till, den här tacksägelsen. Ser ni hur den uttrycks? Vi tackar Gud för er alltid. Det uttrycks i bönens form. Det tycker jag är rätt fascinerande. Vi som är här, vi är med i lite olika sammanhang. Missionskyrkan, jag vet inte om det var med för olika samfund, och något kanske, någon kanske inte med något speciellt. Vi skulle inte bara, som vi brukar säga, acceptera varandra eller respektera varandra. Vi skulle tacka Gud för varandra. Herre, jag tackar dig för alla de som går regelbundet till Smyrnakyrkan. Jag tackar dig för Per-Åke, jag tackar dig för Mikael, jag tackar dig för och så vidare. Va? Tackar dig för vännerna i Missionskyrkan. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Det är rätt starkt. Jag tror att vi går in i en tid där vi får lämna det här, vet, där vi pratade mycket om vad som skilde oss åt och stridigheter och kiv och så vidare. Det tror jag vi har lämnat, åtminstone vi som är intresserade av att följa Herren Jesus. Vi ska inte syssla med sånt, men vi måste komma ytterligare ett steg längre, för vi kan inte stanna heller bara vid att respektera varandra och så tror vi och så tror ni och så, va? Vi ska gå in i endräkten. Enheten i Kristus, den är given till oss som en gåva. För vi alla fått del av en och samma ande. Vi tillhör alla en och samma församling. Församlingen i Värnamo. Sen kan det vara olika sammanhang i social mening. Och det är rätt så betydelselöst egentligen. I alla fall ur ett andligt perspektiv. Men det viktiga, och som jag tycker är så härligt här. Och som jag verkligen kan ta till mig själv som en utmaning. Inte bara att nämna er i mina böner, utan att tacka Gud för er i mina böner. För övrigt, vi har ju middagsbön här, vet ni, måndagar till fredagar 12:15. Och just på tisdagar så nämner vi alltid de som kommer till bibelförklaringarna, våra tacksägelseböner. Men det blir mer konkret för mig nu efter att ha läst den här versen. Och jag tror att Paulus, det ska vi ju se här när vi kommer vidare, och jag tror jag sagt det i inledningen också. Paulus var ju personligt väldigt engagerad hos de här Thessalonikerna. Dels för att han hade själv fött dem eller förlöst dem till kristen tro. Och sen att de fick fly därifrån, och förmodligen också de som var kvar utsattes för trakasserier. Så Paulus kände att det är inte bara jag som är förföljd, utan de är också förföljda för att jag har ställt till det för dem. Alltså han har ett stort hjärta för dem. Plus för det tredje att de är ju hedna kristna allihopa. Det här är ju ganska mycket början av hedna missionen. Så han hade ett stort hjärta för dem. Vi nämner er alla. Jag tror inte att man ska ta det bokstavligt i den meningen att han skulle kunna namnen på alla som var med där. Det tror jag inte. Det var väl nog flera än så. Men det ser jag, förstår jag som ett uttryck. Vi nämner er alla i våra böner. Ja, det är ett härligt. Och sen så har vi då själva grunden för tacksägelserna. Varför tackar han Gud för de här människorna? Och då finns det en triad här. Tre stycken begrepp. Som vi bara har stött på antydningsvis en gång tidigare. Men här är det tydligt. Ni ser det. Tron, kärleken och hoppet. De tre. Tro, kärlek och hopp. De talar man ju ofta om. Här ser du det första gången. Eller första gången. Det beror lite grann på hur det var då med Galaterbrevet. För att i Galaterbrevet så stod det så här. Galaterbrevet 5:5. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Och så i vers 6. Allt beror på om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så det har du hoppet och tron och kärleken. Men inte så där jätteuttalat som en triad. Men det blir ju det mer och mer. Och här är det ju ganska så tydligt i första Thessalonikerbrevet. Och allra tydligast är det kanske i inte nästa brev som han skrev, för nästa brev det är förmodligen andra Thessalonikerbrevet. Men sen skriver han första Korintierbrevet. Och där ser ni i första Korintierbrevet kapitel 13. Det som vi läser på alla vixlar, nästan. 13:13. Kärlekens lov. Och så slutar det kapitlet. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Du har det i Romarbrevet. Och att jag visar det nu, det beror bara på att ni ska se att det faktiskt är en sån där triad som kommer igen. Romarbrevet 5. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tron. Och så vers 2. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och i vers 5. Det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Jag har skrivit upp Kolosserbrevet 1:4 också. Men nu finns det en sak som vi hinner säga också om de där tre begreppen. Och det är att här skriver Paulus med en genitiv konstruktion. Och det betyder att man skulle kunna tala om trons gärningar. Det står ju här gärningar i tron, va? Eller trons gärningar. Det går att översätta på båda sätten. Då blir det trons gärningar, kärlekens arbete och hoppets uthållighet. Då ligger ju betoningen just på de här tre. Tro, hopp och kärlek. Men eftersom det är en sån genitiv konstruktion som det är, så skulle man kunna översätta åt andra hållet också. Och det har man ju då gjort förstås i Bibel 2000. Och det är inte fel, så missförstå mig rätt. Där står det, där talas det om vad ni uträttar i tron. Och vi tackar Gud för det, hur ni uppoffrar er i kärleken. Och hur ni håller ut i tron. Så då blir betoningen på Thessalonikernas arbete, uppoffrande och uthållighet. Nu är inte det fel, va, men ni märker här att här finns det alltså en spänning. Vi gick igenom det här ganska noga när vi gick igenom Jakobsbrevet. För jag sa ju det att tro och gärningar, det är två sidor av samma mynt. Man kan inte i nytestamentligt tänkande ha det ena utan det andra. Det går inte. Så tro och gärningar hänger ihop. Och kärlek och, vad står det här nu? Kärlek och arbete hänger ihop. Och hoppet och uthålligheten hänger ihop. Men då kvarstår ju fortfarande frågan om vilket ska vi ta först och så, va? Ja, tron är viktig, sen kommer gärningar. Nej, det är inte säkert. Kan lika säga, har du trons gärningar, så är det gärningarna som är manifestationen av tron. Så att det beror på hur man ser det. Och då kan det som sagt översättas på båda sätten. Men jag tycker det är som är poängen här, och det är därför som jag lyfter fram det här. Det är att just det, att båda sidorna hör samman. Det duger inte att vi bara pratar om tro och hopp och kärlekar. Och sen liksom betyder det ingenting. Det duger inte. Det är tomma ord. Utan det är genom gärningarna, genom arbetet, genom uthålligheten som det visar sig vad som finns i vårt hjärta. Det är inte bara Bibel 2000 som har lagt betoningen så att säga på, eller som har översatt så att det är den mänskliga som kommer först, mänskliga prestationen, utan så gjorde man också i 1917 års översättning. Svenska folkbibeln har då vänt på det här, och Hjärts översättning också, har jag förstått. Nåja, det viktiga är att vi nu får klart för oss att de här sakerna hör tillsammans. Men alltså det Paulus gör, det är alltså att han tackar alltid Gud därför att han ser de här kännetecknen. Han har hört de rapporterna. Han ser liksom för sitt inre församlingen i Thessaloniki, hur den är uthållig, hur den bekänner tron, hur den arbetar för Guds rike och så vidare, va? Och han tackar Gud för det. Och det gör ju att det blir ju innehåll så att säga i den här tacksägelsebönen också. Det finns verkligen täckning för att tacka Gud. För de är värda det tacket. Han kommer in på det ännu längre ner sedan. Eh. Det står i vers 8 på slutet att överallt har er tro på Gud blivit känd. Okej, sen så står det här då om er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Så slutar jag vers 3. Hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Jag berörde det i söndags i predikan. Hoppet är ju för en kristen ett eskatologiskt hopp. Det vill säga hoppet är, det är inte, det har inte den betydelsen att ja, jag hoppas att det ska gå bra eller hoppas att Jesus kommer tillbaka. Utan just det faktum att Jesus ska komma tillbaka, att alla löften ska uppfyllas, alla böner ska besvaras, Guds herravälde upprättas fullt ut, det är hoppet. Det är ett eskatologiskt hopp, det är någonting som vi ser fram emot som ska hända i framtiden. Och därför har vi alltid det bästa framför oss. När det är sagt så är det dessutom så att det hoppet har ju vi redan fått del utav. Så vi är redan delaktiga utav det eskatologiska hoppet. Det eviga livet finns ibland oss. När evangeliet förmedlas in i ditt och i mitt liv, då förmedlas den gudomliga tron, den gudomliga kärleken, det gudomliga hoppet. Guds rikets krafter får fäste hos oss. Så det kristna livet, när jag tänker på det kristna livet, så tänker jag inte alls som det var kanske för några decennier sedan. Jag får nog gå tillbaka några decennier faktiskt. Att det kristna livet skulle vara jobbigt eller besvärligt eller en prestation. Det kristna livet, det handlar om att upplåta sitt inre för de eskatologiska krafterna, för Jesu Kristi herravälde. Hela det jordeliv som du lever går åt för att fyllas med den heliga ande, för att kunna ta emot Guds rikets krafter. Vilket underbart uppdrag vi har. Att ta emot en gåva, det är ju julafton resten av livet, vänner. Och har man inte sett det, så får man nog liksom omvända sig, alltså ändra sitt sätt att tänka. Vi vet ju hur glada och tacksamma människor blir som har upptäckt någonting utav evangeliet och tar emot det och de blir fyllda med Guds glädje. Vi kan leva så varje dag principiellt. Jag menar inte att du måste känna så hela tiden. Jag bara menar att det är ett andligt faktum att det faktiskt är så. Vi kan ta emot detta hela tiden. Vi kan formas utav hoppet, det eskatologiska hoppet. I vers 10 så kommer det tillbaka. Vi väntar på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss. Då har det i det fjärde kapitlet också. Där står det nämligen i vers 13. Det är angående de där Thessalonikerna som har dött innan Jesus kom tillbaka och hur det nu skulle gå med dem. Då skriver Paulus: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Vi tror att Jesus har dött och uppstått. Vi tror också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Det är vårt hopp, vår övertygelse i bästa fall.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar är över Timoteusbrevet, första Timoteusbrevet, och det här var del 3. Vill du lyssna till i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Nästa tisdag den 10 februari kommer det inte att vara någonting i Värnamo kyrka, för då är det ett litet uppehåll. Så att det här programmet kommer att gå i repris också då nästa måndag. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman. Härefter så kommer sändning från Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.